Väldigt roligt att få vara här i Uppsala. Dels därför att jag vet att det här är spännande evenemang, men också därför att Uppsala har en alldeles speciell status när det gäller Da Costa-fallet. Uppsala representerar motsatsen till min hemstad Stockholm, där många fel och försumligheter i det här fallet har blivit begångna. Uppsala representerar vetenskaplighet, hederskänsla, medkänsla, rättsvetenskaplig noggrannhet. Jag kan exemplifiera. 2003 var det i Uppsala som professor emeritus Anders Agell bestämde sig för att göra de här två läkarnas sak till sin. Han hjälpte dem med en resningsansökan. När den med mycket grumliga skäl avslogs gick han vidare och hjälpte dem med den förberedelserna för den skadeståndsprocess som börjar idag om en dryg månad vid Attunda tingsrätt. Nu är Anders Agell dessvärre borta. Han gick bort förra året, men facklan har övertagits av hans gode vän, advokaten Anders Frigell, som nu är den som för den delen av kampen för läkarnas upprättelse vidare. Uppsala har också spelat en viktig roll som en plats där viktiga rättsgenetiska analyser i det här fallet har gjorts. Och det är Marie Allen och hennes forskargrupp, internationellt framstående på området, som sent om sidor fick hand om bevismaterial som polisen faktiskt slarvade bort eller slarvade undan i utredningen. Så de låg i väldigt många år innan de analyserats. I den utredningen kunde man bland annat fastställa att DNA-material som kom ifrån en av fyndplatserna inte hade något med de här två läkarna att göra, men däremot med ett antal andra okända personer. Okända till identiteten, men identifierade genom sina DNA-profiler. Sen kan jag väl också säga det att Uppsala Nya Tidning har spelat en väldigt fin roll som ett forum för debattartiklar och nyhetsartiklar om fallet. En större öppenhet kan jag säga är från den tidningen än till exempel Svenska Dagbladet i Stockholm har visat. Så som sagt, jag är väldigt glad att vara här. Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga, för att det här är ändå ett av de mest kända rättsfallen i Sveriges moderna historia. Oerhört omdiskuterat. En väldigt infekterad rättsdebatt har hela tiden pågått kring fallet. Jag skulle vilja fråga er, hur pass många av er egentligen som känner sig någorlunda övertygade om att de här två läkarna faktiskt är skyldiga till det som de har anklagats för? Om ni tycker att det verkar troligt att de är skyldiga, så kanske ni kan vifta lite grann. Det skulle vara kul att veta om hur opinionen ser ut i detta rum. Om jag inte ser några händer alls får jag nästan dra slutsatsen att det är ingen som är riktigt övertygad om att de är skyldiga. Och då kan jag bara säga det att det är en väldig skillnad mot hur det var för ganska precis 10 år sedan när min första bok kom ut. Det var den här tjocka luntan. Det kom ut 99. Och det blev ett väldigt bråk om den boken. Man ansåg att jag genom att försöka visa att det inte fanns någon bevisning mot de här två läkarna hade skymfat den döda kvinnans minne. Förringat hennes existens och betett mig på ett sätt som egentligen var en kränkning inte bara mot offret för det här brottet utan mot kvinnor i allmänhet. Den typen av väldigt starka invektiv och väldigt starka känslor tror jag inte längre finns. Successivt så har allt fler människor kommit att inse att det var förmodligen något allvarligt fel på den polisutredning som ledde fram till att de här två läkarna greps, och även på den domstolsbehandling som sedan följde genom olika instanser under åren efter 1984. Man kan faktiskt se det här rättsfallet som en sorts fixeringsbild. Den där typen av bild som psykologer använde för några decennier sedan, där det framkommer ett motiv om man fokuserar på de svarta partierna i bilden och ett helt annat motiv om man ser på de ljusa. Och det motiv som vi alla såg från början när det här blev aktuellt i mitten på 80-talet, Det var en bild som successivt byggdes upp av medierna. Det var bilden av två stycken gravt perversa sexualsadistiska läkare som hade haft sexuella övningar med en prostituerad kvinna i närvaro av ett litet barn, 18 månader gammalt. Att de här sexuella övergreppen hade begåtts på en rättsläkarstation, nämligen den som finns i Solna i närheten av Karolinska sjukhuset. Och att de här två läkarna var bundna till brottet genom den väldigt övertygande bevisning som fanns. Jag skulle kunna exemplifiera konstigheterna i det här fallet genom att väldigt kort berätta om ett annat fall som har vissa yttre likheter. Och det är ett fall som ni kanske möjligen känner till. Det brukar kallas för koffertmordet i Lysekil. Och det utspelades nästan precis 15 år före fyndet av de svarta plastsäckarna med Katrin da Costas kvarlevor. Det var några fiskare utanför Lysekil i närheten av ett fiskeläge som heter Grundsund som hittade en väska som låg och guppade i vattnet. När de bärgade den och tittade på innehållet så hittade de delar av en kvinnokropp. Polisen i Göteborg kunde ganska snabbt fastställa att den kroppen kom ifrån en kvinna som var känd som prostituerad. Hennes namn blev känt i reportage så att jag kan lika gärna nämna det, Margareta af Forsell. Hon var känd som en person som då och då bättrade på familjens ekonomi genom att gå på gatan. Polisutredningen hade träffat rätt när det gällde det offer som hade påträffats. Och man kunde också träffa rätt när det gällde tidpunkten för hennes försvinnande. Hon hade nämligen stämt träff med sin man, en äldre man som levde på henne. Hon skulle träffas på ett café. Kvinnan hade aldrig kommit. Så det fanns ett visst datum i juli det här året, 1969, då man kunde dra slutsatsen att hon hade blivit mördad eller i varje fall dödad. Ett tips kom in. Två finländska arbetare på besök i Göteborg utpekades som skyldiga. De greps, de hördes, de nekade. Men det verkade som om bevisningen mot dem var ganska klar. Nya vittnen anmälde sig till följd av publiciteten i medierna. Men en kort tid senare så visade det sig att båda två hade alibi för den tidpunkt då Margareta hade försvunnit. Och utredningen hade alltså kommit tillbaka till utgångspunkten. Först två år senare visade det sig att nya delar av det här offret dök upp i havet utanför Lysekil. Och nu kom det också via en präst ett tips från en äldre familj som bodde utanför Lysekil och som berättade att deras son hade berättat för dem att han hade begått en oförlåtlig handling. Han hade kommit just den här sommaren till föräldrarna med två tunga väskor. Han hade placerat dem ombord på sin segelbåt. Han skulle upp på en segeltur. Han hade egentligen från början skulle han ha haft en kompis med sig. Den här mannen var läkare. Hans kompis var också läkare. De arbetade i Göteborg. Och det som hade inträffat några månader efter det att mannen, Göteborgsläkaren, hade seglat iväg med väskorna, det var att han tog livet av sig. Det började polisen att nysta i det här och då fick man tag i den andra läkaren, kompisen som skulle ha följt med på den här segelturen. Han kom från Stockholm. Han jobbar nere i Göteborg. Lustigt nog, jag visste inte det förrän ganska sent i mitt eget jobb med da Costa-fallet, men lustigt nog så var det här en gammal lekkamrat till mig. Jag hade träffat honom i femårsåldern. Våra papper var kollegor, de var läkare bägge två och familjerna umgicks sporadiskt. Men efter femårsåldern ungefär så började vi skilja skolor och vi gled isär och sådär. Men jag såg ju framför mig då en ganska rundnätt, fräknig, rödhårig kille som var väldigt överbeskyddad av sin mamma. Han var enda barnet. Han hade gått i pappas fotspår och 30 år ungefär efter det att våra vägar hade skilts så befann han sig alltså nere i Göteborg. Han hade råkat i sällskap med en göteborgsläkare som var känd för att ha rätt vidlyftiga sexvanor och spritvanor och drogvanor. Och det är den här gamla lekkamraten som jag kan kalla för Gunnar. Det Gunnar berättade för polisen det var det att han hade suttit och supit med sin göteborgskollega. Göteborgskollegan hade sagt det att nu ska jag gå ut och ragga upp en tjej. Han hade gått och gett sig upp på stan. Han hade kommit tillbaka till lägenheten med Margareta och Forsell. De hade gått in i sovrummet. Gunnar hade suttit. Detta är Gunnars berättelse. Gunnar hade suttit och supit utanför. Plötsligt hade han hört ett skrik inne från sovrummet. Han hade gått fram till dörren och bultat på den. Dörren var låst. Den öppnades och han ser sin kollega där inne som säger att allt är slut. Ger jag av härifrån. Och Gunnar hade blivit rädd. Han hade tagit sina penaler. Han hade gett sig iväg därifrån. Dagen därpå åkte han upp till Stockholm. Men nu, 2 år senare, så satt han alltså i polisförhör. Han berättade just det som jag har berättat för er. Och frågan är då, vad gör polis och åklagare i ett sådant läge? Ja, man försökte ju kontrollera de här uppgifterna, men det fanns ingen möjlighet egentligen att bestrida att det här mycket väl kunde ha hänt. Det var inte heller helt klart hur det här dödsfallet hade inträffat. Det var definitivt inte något sexualsadistiskt mord, utan rättsläkaren hade konstaterat att kvinnan var kvävd. Men ett vållande måste det under alla omständigheter vara. Utgången av detta blev att åklagaren bestämde att inte väcka åtal. Min före detta lekkamrat kunde återvända till Stockholm. Han kunde fortsätta sitt liv som om den här händelsen inte hade inträffat. Publiciteten fanns naturligtvis, som det alltid finns kring mordfall, i tidningarna i Göteborg, i Rikspress och så vidare. Men de blev inte av det slaget att läkaren kunde utpekas utanför den trånga krets av personer som visste vem han var. Och varför då ta upp detta fall? Ja, det är ju rätt uppenbart att här handlar det om 2 stycken läkare. Det handlar om en mördad eller dödad prostituerad. Det handlar om ett styckmord. Samtidigt så finns det väldigt mycket som skiljer de här fallen åt. Där Kosta-fallet utmärker sig i förhållande till det här fallet av att vi egentligen inte vet någonting om vad som hände. Efter 25 år av polisutredningar, efter 15-20 000 sidor förundersökningsmaterial, hundratals förhör med vittnen, massor med sakkunnigutlåtanden, så kan vi fortfarande inte veta. Polisen vet inte. Ingen annan än den verkliga gärningsmannen vet när Katrin da Costa dog, var någonstans hon dog, hur hon dog, varför hon dog eller vem det var som möjligen dödade henne. Det är inte helt säkert att det verkligen rör sig om ett mord, men möjligen om ett vållande. Det kan tänkas att hon avled till följd av att hon befann sig i ett sånt väldigt utsatt läge. Hon var väldigt skör. Hon hade levt med missbruk länge. Veckan innan sitt försvinnande hade hon fått epileptiska anfall. Så att det är svårt att utesluta något alternativ här. Ändå kan jag ge mig 17 på att många av er som sitter här vet vad de här 2 läkarna hette som så småningom kom att misstänkas för mord på Katrin. Men att väldigt få av er, förmodligen ingen, vet vad den läkare hette som gick fri i Göteborg. Och det sammanhänger med den enorma mediala uppmärksamhet som det här fallet fick. Och den uppmärksamheten sammanhänger i sin tur med polisens strategi. Man valde redan från början att gå ut till medierna med misstankar mot den rättsläkare som greps ett halvår efter fyndet av Katrin da Costas kvarlevor. Och det i sin tur hade absolut att göra med att den man som polisen nu pekade ut som misstänkt var just rättsläkare. Det fanns en avsikt från polisens sida. Man ville bygga upp ett case mot den här personen. Man ville medvetet skandalisera den här personen. För man ville inte ha en rättsläkare med kontakter, som man uppfattade det, inom prostitutionsvärlden. För vad som hade kommit fram i den undersökning som polisen gjorde, det var att den här läkaren hade köpt sexuella tjänster. Det är obekant hur ofta det här hade skett, men att det hade hänt, det var klart. Och polisen brast alltså i förtroende för den här personen och ville därför få bort honom ifrån verksamheten. Att det här skulle bli en skedande historia, där det byggdes upp en mytologisk bild av den här mannen som i pressen kom att kallas för obducenten, det var ju någonting som polisen faktiskt inte kunde föreställa sig. Det här med prostitutionskontakterna är ett kapitel för sig. Det var nämligen så att när polisen började höra sig för om personer som hade en misstänkt anknytning till Katrin da Costa, så gick man omkring med ett fotoalbum. Och det dröjde inte länge förrän kvinnorna på Malmskillnadsgatan i Stockholm visste om att polisen särskilt misstänkte en 30-årig rättsläkare. Och att de gjorde det berodde i sin tur på att den här mannens hustru 2 år tidigare hade dött under omständigheter som en del poliser tyckte var konstiga. Så det fanns en sorts förutfattad mening om hans eventuella skuld i det här sammanhanget. Utredningen bland de prostituerade gjordes så pass amatörmässigt så att det är helt klart att kvinnorna som tillfrågades väldigt tidigt byggde upp en fruktan för den här mannen i fotoalbumet och en vilja att hjälpa polisen att få honom fast. Och det gör i sin tur att när den här läkaren i sen tid då anklagas just för sina prostitutionskontakter ska man vara medveten om att de uppgifter som presenterades i pressen många gånger var helt felaktiga. Att han skulle ha hotat en prostituerad, som Expressen skrev, är taget ur fantasins värld. Det finns inga sådana uppgifter i polismaterialet. Men som sagt, polisen arbetade målmedvetet för att bygga upp en bild av att de här 2 läkarna faktiskt var skyldiga. Och det var den bilden som sen kom bli styrande för resten av utredningen genom att publiciteten som presenterades skapade en ström av tips till polisen. Och bland de tipsen så kunde man plocka ut vissa uppgifter som ansågs vara mer intressanta än andra. En sån uppgift var till exempel att en av de här läkarna skulle ha lämnat in fotografier av en styckad kvinnokropp i en fotobutik i Solna utanför Stockholm. Och de polisförhör som hölls med det här fotohandlarparet som sen kom att bli riksbekanta eftersom de förekom i rättsprocessen i tingsrätten. De förhören visar att polisen hela tiden målmedvetet arbetade för att bygga upp en bild av att det var de här 2 läkarna som var skyldiga. Man begick alltså det stora och inte särskilt ovanliga misstaget att man i förväg bestämde sig för vilka personer det var som troligen var gärningsmän. Och sen arbetade man systematiskt för att hitta bevis mot dem och la andra bevis åt sidan. Och genom att man hade så nära kontakter med medierna, i synnerhet med Expressen som hade goda poliskontakter och fortfarande har goda kanaler till polishuset i Stockholm, så kunde man läcka ut precis rätt typ av information för att bibehålla den här bilden av att polisens utredning var noggrann, den var genomtänkt, bevisningen var stark mot läkarna och alla de här svagheterna i utredningen kom bort. Nu blev det ju så att läkarna åtalades under våren 88. Och den första rättegången som man höll i tingsrätten, den präglades i väldigt hög grad av den förhandspublicitet som hade förekommit. Det kom att innebära att när tingsrätten samlade sig för ett beslut om läkarna så intervjuade Aftonbladet nämndemännen och lyckades få intervjuer som visade dels att nämndemännen hade missförstått hela situationen. De trodde att fallet redan var avgjort, vilket det ännu inte var. Dessutom så talade de om vilka resonemang man hade fört i förhandlingarna i domstolen. Och slutligen så visade det sig att de uttalanden som man gjorde gav tydliga tecken på att nämndemännen i rätten hade påverkats av publiciteten om fallet och om männen i förväg. Det blev det på det sättet eftersom nämndemännen hade talat bredvid munnen att tingsrättens den här processen underkändes och det blev en ny rättegång. Och det här var början då på den långa utdragna skändning, får man säga. Det gatlopp som de här 2 läkarna fick löpa. Genom att det först blev en rättegång i tingsrätten där de friades formellt ifrån misstanke om mord. Men i domskälen som inte går att överklaga påstod tingsrätten att de skulle ha styckat kroppen. Så den här domen som inte gick att överklaga eftersom den var friande innebar i praktiken att vi alla insåg att de naturligtvis var mördare. Trots att tingsrätten då inte hade kunnat av rättssäkerhetsskäl fria dem ifrån mordanklagelsen. Tingsrättens domskäl gav upphov till en aktion från Socialstyrelsens sida. Man tog upp fallet i ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden tog ifrån dem deras legitimationer, en ganska naturlig åtgärd om de hade varit skyldiga. Läkarna överklagade till kammarrätten. Kammarrätten förklarade att det fanns ingen rättslig grund för att deslegitimera dem. De var ju inte dömda för någon styckning. Det brottet var redan preskriberat när det togs upp i tingsrätten. Det som förekom var ju ett uttalande i domskäl och det kunde inte lägga till grund för en så långtgående åtgärd som ett yrkesförbud. Så kammarrätten gav dem legitimationerna tillbaka, vilket väckte en enorm uppståndelse i medierna och naturligtvis också bland de kvinnopolitiska organisationer som redan tidigt hade engagerats i det här fallet. För till skillnad från Göteborgsfallet så fanns det nu ett debattklimat, ett ideologiskt klimat och ett stort intresse för de kvinnopolitiska frågeställningar som det här målet berörde. Och kammarrättens beslut att återge läkarna deras legitimationer väckte oerhörd vrede och upprördhet. Nu namngavs också läkarna för första gången i vissa större tidningar och i Sveriges Radio, vilket är ovanligt eftersom de ju var friade från mordanklagelser. Det spreds flygblad med deras bild på. Och i det sammanhanget så förekom det också debattinlägg. Det publicerades så småningom en bok som ni säkert känner till, eller i varje fall har hört talas om, nämligen Hanna Olssons bok Katrin och rättvisan, som väckte stort uppseende, som var en sorts kvinnopolitiskt manifest kan man säga, vars tes var att läkarna hade frikänts från mordet därför att de var män, läkare, tillhörde samhällets elit, medan offret var kvinna, prostituerad och socialt på samhällets botten. Det här upplevdes då som väldigt sant. Det upplevdes att rättsväsendet hade svikit sin plikt mot offret därför att man hade ideologiska skäl till det. Regeringsrätten, som då fick ett överklagande när det gäller kammarrättens dom, gav efter, får man säga, för det här starka opinionstrycket och beslöt att fallet på nytt skulle tas upp. Legitimationsfrågan skulle på nytt prövas. Ännu en gång i kammarrätten. Och det var den största rättegången i den här serien av rättegångar kan man säga. Den som väckte mest uppmärksamhet på det publicistiska området. Man hade dagliga utsändningar i Sveriges Radio, i Ekot. Det skrevs väldigt mycket på nyhetsplats. Det fanns mycket också opinionsbildande material. Och det slutade, som jag tror att ni säkert minns, med att läkarna befanns i förvaltningsdomstolens bedömning skyldiga till att ha styckat Katrin da Costas kropp och att det därför var legitimt att deslegitimera dem. Där slutade den del av den här bilden av fallet kan man säga, den svarta bilden. Alla var övertygade om att de var skyldiga. Alla beklagade att de inte hade blivit fällda för mord, det hade varit rimligt. Men deslegitimeringen var i alla fall en sorts gest som visade att samhället ändå tyckte att de skulle få någon form av påföljd. I mitten på 90-talet så fick jag ett stipendium från Brottsförebyggande rådet. Jag skulle undersöka hur medier behandlar spektakulära brott. Och av olika skäl så blev det Costa-fallet det som jag granskade. Och det var ett oerhört fascinerande projekt. Det finns ju ett väldigt stort material i domstolar, i polisens arkiv och även när det gäller mediedelen på olika redaktioner. Att försöka väga samman de här olika beskrivningarna av fallet blev en sorts första uppgift kan man säga. Vad fanns det för faktaunderlag för de mediebeskrivningar som gavs? För att kunna göra den bedömningen så måste jag ju komma åt källmaterialet. Och källmaterialet var väldigt svårt att komma åt. Det låg i polisens arkiv. Det här var fortfarande ett spaningsmord. Även om våldsrotens chef Lennart Thorin hade gått ut i intervjuer ungefär när jag började med mitt projekt och sagt att där fallet är polisiärt avgjort. Det vill säga vi vet vilka som dödade Katrin da Costa, men vi kommer inte åt dem. Så att tekniskt sett så var det här ett spaningsmord. Materialet var sekretessskyddat. Och det dröjde länge, jag tror att det var mer än ett år, innan det kom en öppning när målet skrevs av och utredningen lades ner, förundersökningen lades ner och materialet blev tillgängligt för forskning. Det var då jag fick möjlighet att gå igenom hela den del av utredningen som man brukar kalla för slasken. Det vill säga det som inte kom fram i domstolen i samband med rättegångarna. Och det är där som det säkert är ofta i brottmål som det allra mest intressanta finns. Där finns alla de här spåren som man inte av olika skäl följde upp. Där finns alternativa scenarios. Och de är naturligtvis inte intressanta om polisen verkligen har gjort ett bra jobb och om vittnesuppgifterna som lades fram i domstolen verkligen är tillförlitliga. Men när man tittar på förhistorierna till de här vittnesuppgifterna så kommer det fram en helt annan bild än den vi fick oss till livs i medierna. Då visade det sig nämligen det att polisen redan från början hade bestämt sig för att rättsläkaren i fråga var den skyldiga. Man hade målmedvetet arbetat för att bygga upp bevisning dels mot honom för det här fallet som hade att göra med Katrin da Costa, dels hans hustrus död 2 år tidigare. Man kom egentligen ingenstans. Man fortsatte och man fortsatte. Och det drog ut på tiden i allra högsta grad. Först 3 år efter det att man hade hittat Katrin da Costas kvarlever så var det dags för häktningen av de här läkarna. För under tiden så hade också en sidohistoria aktualiserats genom en påstådd incesthistoria, en incestutredning som aldrig kunde bekräfta att det fanns några misstankar för incest, så hade en annan läkares hustru anmält till polisen att hennes man, den så kallade allmänläkaren som man kom att heta sen, var medskyldig till mordet på Katrin da Costa. Och det är den historien, sidospåret med allmänläkaren, som bilden av det här sexualsadistiska paret kommer fram. Scenariot med styckningen på rättsläkarstationen och det som i medierna kommer att kallas barnets berättelse. Den suggestiva berättelsen som den lilla flickan skulle ha berättat för polisen och för psykologer när hon så småningom blev äldre och kunde sätta ord på sina upplevelser. När man tittar på den delen av historien så visar det sig ju att det är inte barnet som berättar någonting. Det är ju mamman som berättar. Det är mamman som fungerar som en sorts språkrör för barnet. Och det är helt uppenbart att mammans bestämda övertygelse det var att hennes man inte bara var skyldig till incest utan också till det här mordet. Polisutredningen hade den karaktären att polisen själva egentligen inte gjorde så förfärligt mycket för att få fram bevis. Bevisen kom så att säga av sig själva. Det blev en frukt av det samarbete som polisen hade med journalisterna. Från början när läkarna anhölls då fanns det några sakkunnigutlåtanden som tydde på att de kunde vara skyldiga till det här. Men det mest väsentliga sakkunnigutlåtandet, det rättsläkarutlåtande som låg till grund för misstankarna mot rättsläkaren som hade anhållits, den kom ju från hans arbetskamrat, hans kollega, hans handledare, som i sin tur var helt övertygad redan innan utlåtandet skrevs om att hans kollega var skyldig. Det fanns alltså ett uppenbart jävsförhållande här. Och på det här sättet så kunde man gå in i den påstådda bevisningen och visa att den i hög grad kunde ifrågasättas redan från början. Sen när vittnena börjar anmäla sig så är det ännu mer uppenbart att de kommer fram till följd av publiciteten. Och de De vittnesuppgifterna, de håller inte för en noggrann granskning. Att kammarrätten i den slutliga rättegången 1991 godkände de vittnesuppgifter som fanns visar väldigt tydligt att domstolen hade en förutfattad mening om skulden. Man gjorde inte en noggrann bevisutvärdering, utan man hade på något sätt vikt sig för opinionstrycket. Läkarna hade i det opinionsläge som fanns väldigt liten chans att klara sig själva. Deras advokater gjorde enligt min mening ett dåligt jobb. En av dem till och med ett väldigt dåligt jobb. De hade inte det stöd som försvarsadvokaterna ska innebära. De hade domstolen emot sig, de hade opinionen emot sig, de hade medierna emot sig. Det som sen har hänt, det är ju att det kom en diskussion efter min bok som kom ut 99. Där jag la fram då de uppgifter som jag hittade i slasken. Och som bland annat visar till exempel att polisen hade uppgifter om att Katrin da Costa hade varit i livet flera dagar efter den tidpunkt då åklagaren menade att hon skulle vara död och hade styckats. Det vill säga, tidpunkten för dödsfallet var helt enkelt inte särskilt sannolik. Gärningsbeskrivningen var inte heller särskilt sannolik. Det verkade uteslutet att de här två läkarna skulle ha hunnit med att göra allt det som krävdes för att åklagarens beskrivning av verkligheten verkligen skulle kunna hålla. Det fanns vittnesuppgifter, en dagboksskrivande väninna till Katrin da Costa som i sin dagbok hade skrivit uppgifter som hon påstod att hon hade fått ifrån Katrin själv, som pekade ut två stycken läkare som hade haft bizarra sexläkare med henne och som hon var rädd för. De uppgifterna är utan vidare tvekan förfalskade. Det här är en falsk dagbok. Detta är ett menighetsvittne. På det sättet så finns det idag inga som helst belägg för att de här två läkarna överhuvudtaget kände till Katrin da Costas existens. Och det som har hänt efter det att den här debatten kom igång på allvar och polisen successivt har ändrat uppfattning i fallet idag, så finns det väldigt få poliser, skulle jag vilja säga, som fortfarande tror att de här läkarna faktiskt är skyldiga. I den rättegång som nu börjar så småningom i Attunda kommer flera polismän som har varit involverade på olika stadier i utredningen att vittna. Och ingen av dem kommer att påstå att det fanns någonting överhuvudtaget som band läkarna vid den påstådda gärningen eller vid offret. Det är min pocketbok handlar om, den som kom i för ett år sedan ungefär. Det är dels fallet som sådant, men dels också efterspelet. Det som hände efter det att min bok kom ut. Och det som hände var egentligen lika kusligt det som läkarna utsattes för. Därför att vad jag fick uppleva, och naturligtvis läkarna i första hand fick uppleva, det var det att det fanns inget som helst intresse för att på allvar granska det här fallet. Man hade kunnat tänka sig till exempel att Läkarförbundet slog larm och sa det att det här är ju konstigt. Det verkar som om våra två medlemmar här borde uteslutna ur förbundet på felaktiga grunder, för den här domen, den ifrågasätts ju verkligen. Men det blev tvärtom så att Läkarförbundet vägrade att överhuvudtaget ta upp saken. Domstolarna vägrade att ta upp saken. Det skrevs en resningsansökan för läkarnas del som byggde på det här nya materialet. De fick hjälp av en advokat. Den blev klar 2001, 2 år efter det att min bok kom ut. Den gick till regeringsrätten. De begärde alltså resning i legitimationsärendet. Den resningsansökan avslogs. Man vände sig till Högsta domstolen, till hovrätten, för att försöka få upp den delen av den här historien som hade med själva brottet att göra, alltså styckningspåståendet. Det gick inte heller. 2003 började Anders Agell engagera sig i det här. Han tyckte inte att läkaren hade fått en schysst behandling när det gällde den första resningsansökan. Han insåg, efter att ha gått igenom materialet, bildat sin egen uppfattning, att det här var någonting som måste granskas. Han satsade sin egen prestige, sitt stora kunnande, sin auktoritet som framstående rättsvetenskapsman på detta. Han skrev en resningsansökan åt dem som gick till regeringsrätten. Han var helt övertygad om att den resningsansökan måste gå igenom. Som jurist visste han ju att det här var ett vattentätt fall. Det här är ett justitiemord. Den blev avslagen på väldigt allmänna, väldigt torftiga grunder. Vilket jag vet gjorde Anders Agell inte bara utomordentligt förvånad utan också utomordentligt förbannad, för att han insåg att detta var något som var, det var ett skamgrepp, inte bara mot läkarna utan överhuvudtaget mot juridiken i Sverige. Så här får man inte göra. Det var han som drog upp planerna för den rättegång som nu börjar. Han avled, som jag sa, för ett år sedan, men det är nu två Stockholmsadvokater istället som har fortsatt i hans ställe. Och på den rättegången i Attunda så kommer man då att fokusera. Läkarna anklagar staten för att ha utsatt dem för en omänsklig behandling genom de fel och försummelser som har begåtts i fallet. Och där kommer en lång rad vittnen att kallas för att belysa de här felen. Rättegången pågår ungefär 3 veckor och sen får vi se, förmodligen i januari då, om läkarna den här gången lyckas få gehör för sina krav. De kräver alltså 40 miljoner ungefär. Och det låter ju som en jättelik summa, men den är beräknad på väldigt förnuftiga grunder. Det handlar nämligen om en förlorad livsinkomst. Hela den bästa delen av deras liv har de fått leva som parias i samhället. Alla har ju vetat om att de är skyldiga till styckmord. Alla har ju vetat om att de klarade sig bara därför att domstolen inte tyckte att man hade rätt att döma dem. Rättssäkerhetskravet gjorde att de inte kunde fällas. Det är så vi har upplevt det. Så beloppet verkar gigantiskt. I verkligheten är det nog inte det. I verkligheten är det beräknat på ett vettigt sätt. Och dessutom är ju faktiskt de förlorade år som det rör sig om. Fallet har nu pågått i 25 år. Det är ett lidande som de har utsatts för, som deras familjer har utsatts för. Det är en skandalisering som de har utsatts för. Och det är förmodligen skandaliseringen som idag fortfarande är det värsta problemet för dem. De har namn om sig att vara två våldsmän, två farliga personer. Men som sagt, de senaste årens diskussioner och det stöd som de idag har av en ganska stor krets, en vidgad krets av jurister, läkare, journalister, människor som är intresserade av rättsdebatt och så vidare, gör att de i den kretsen, i en växande krets, har fått en fullständig upprättelse. Och jag känner mig helt övertygad om att det successivt kommer att bli så att vi tvingas acceptera att de utsattes för ett justitiemord av historiska proportioner. Om det sen också är möjligt för dem att få resning i regeringsrätten och sina legitimationer tillbaka, det är alltså nästa fråga. Jag tror att jag slutar där. Det kanske finns frågor.
Ja, det blir en eller två frågor. Leif.
Ja, de kände varandra i den meningen att de hade jobbat på Södersjukhuset under en utbildningsfas. De hade haft gemensam tjänstgöring på en avdelning. Och det var 2 år före Katrin da Costa dog, så vitt jag förstår, så vitt jag kommer ihåg nu. De hade haft ett ytligt umgänge. Allmänläkaren hade varit på te hemma hos obducenten. Och obducenten hade varit med sin flickvän på middag hemma hos allmänläkaren, men det var alltså utomordentligt ytliga kontakter och de förnekade bestämt själva att de överhuvudtaget hade något umgänge. Och jag är säker på att detta stämmer. Det här är personer med väldigt olika personligheter, olika intressen, olika kamratgäng. Att de förknippades med varandra beror faktiskt helt och hållet på att allmänläkarens hustru förknippade dem med varandra. Ja, när jag började med mitt projekt, jag måste ju prata med de här två läkarna. Och det, löjligt nog så var det faktiskt något som jag fick kritik för i början av diskussionen kring min gula bok. Man sa så här att, har du pratat med dem där? Det var som om de vore pestsmittade och det var skumt i sig att jag överhuvudtaget hade intervjuat dem. Självklart var det viktigt att prata med dem och höra deras version. Och inte minst viktigt var det ju för mig då som hade en förhandsinformation via polisarkivet som de inte fick del av. Jag avslöjade ju aldrig för dem de kunskaper jag hade, men jag hade ju anledning att ställa kontrollfrågor. Och jag är helt övertygad om att det var just precis så som de sa, att de kände varandra ytligt men de hade inget umgänge. Nu idag har de ju kommit att tvingas samman, kan man säga, genom att deras sak är gemensam. De dömdes ju när det gällde legitimationsärendet. Det var ju så att man kunde inte döma den ena utan att döma den andra. De hänger ihop så att säga bevismässigt. Och det gör också att den här rättegången som nu inleds, den involverar de bägge. Så nu umgås de alltså.